Lydia, hallå.
Hallå.
God morgon får man säga.
God morgon. Hur mår du?
Ja, men jag mår bra, tack. Idag har ju vi lämnat Klara i sticket, tänkte jag säga, men det är inte helt korrekt. Men vi ordinerade henne lite lugn och ro, helt enkelt.
Lite friskvård.
Lite friskvård, ja. Det är viktigt för oss här i Styrkebyrån. Så idag så är det du och jag som får prata. Det är härligt. Då kan man känna sig trygg. Med Klara så vet man ju aldrig vad som dyker upp. Det kan komma precis vad som helst. Alltid.
Alltså jag tänker fortfarande på hennes Arnold impression. Den piggade upp.
Ja, men det är härligt. Mm. Har du sett den nu, eller?
Den är ju typ 9 minuter lång. Och väldigt intensiv. Ja. Han kör mycket inlevelse.
Väldigt intensiv.
Ja, men den var härlig. Jag förstod var ni kom ifrån i ert tal.
du fick en djupare förståelse för våra tal nu, så att säga, till nationen.
Ja.
Men du, hur har din vecka varit sen sist?
Ja, men den har väl varit bra. Eller, det här har varit veckan då jag har fått lyfta lite tyngre. Vilket har varit
svinkul.
Ja, men det känns bra. Grejen är att allt går ju så där oförskämt bra fortfarande.
Ja, men det är väl härligt.
Ja, men det är ju härligt, men man väntar ju bara på att någonting ska skita sig. Men
det där är lite spännande, tycker jag, för det där är ju verkligen så här just hur man har sitt mindset, tänker jag. Mm. Att så här, när jag var i mina de här flyten, just nu kanske man inte kan säga att jag är det, men när jag var i det där liksom, när man bara kör på och det bara, alltså allting känns lite så här, nästan lite för lätt liksom, och man, men då är jag ju så här hybris, jag är så jävla bra, jag kommer ta det här. Jag kommer liksom aldrig till den där tanken, när smäller det? Alltså du vet det här. För man vet ju, så är det ju med lyft och så är det ju med träning generellt. Man har ju inte bara någon jäkla nedförsbacke där allt rullar på alltid, utan det kommer ju törnar och man kommer i pass där det inte känns bra liksom. Men när man är i det där, så jag har aldrig, tror jag, tänkt så här, när kommer den där motgången?
Men jag tror också att det har så himla mycket att göra med hur vi liksom är funtade, för vi vet ju också att du är en tävlingsmänniska. Så att du sätter höga mål och kör mot dem, medan jag är mer preventiv av mig och tänker att jag kan inte, om jag siktar så himla högt, då blir jag också liksom tröskeln högre för att jag ska lyckas. Så därför sätter jag pytte mål och räknar med att något kan gå dåligt.
Så att, för att liksom skada
minimera typ.
Ja, jag fattar. För liksom, och sen safe upp att när det blir så där, då är du redan inställd på det liksom.
Ja. Och jag vet inte om det är det bästa med prestationen, men så här, ärligt talat, svinkul att allt går bra, såklart.
Ja, njut av det och ha liksom hybris. Det är underbart. Du gör ju så här helt fantastiska lyft nu på så här, väldigt nära dina PB och allting i så här, med paus och allting. Så det är ju jättehärligt.
Ja, och det som är så härligt också är att för mig har ju min akilleshäl har alltid varit böjen. Eller i princip alltid. Mm. Jag tycker att böjen är det absolut läskigaste som finns. Jag tycker det är läskigt och tungt och jobbigt och svårt och tekniskt. Men nu har jag fått jobba så himla mycket med liksom toppsinglar. En daglig liksom tung singel för att sen ta av vikt och jobba med lite volym i träningen. Och det har gett mig så mycket självförtroende. Och det är någonting jag verkligen vill ta med mig i framtida träningscykler. För att nu till exempel, jag gjorde en 2 på 110 till exempel i måndags. Och så igår så skulle jag göra en pausad på en tung vikt, la på 110. Och då liksom bara av att jag hade lyft 110 tidigare den veckan, så blev det väldigt odramatiskt.
Mm.
Och då är det ändå så att, eller jag skulle ju säga att en pausad knäböj är tyngre än 2 vanliga repetitioner på samma vikt. Men det fanns
liksom, det skulle jag också känna.
Ja visst, men det var ju inte i mitt huvud, för jag kände att jag har ju lyft 110, så hur svårt kan det vara att sätta sig ner och vila lite bort den?
det är ändå lite hybris tanke, tycker jag. Det är väl härligt.
Ja, men det tror jag tror att många kan gynnas av det. Många borde fan gå upp och göra en tung dagssingel eller en tung 2 liksom. Och det behöver inte vara så där att man maxar varje dag. För jag tror att det lätt blir så för folk att de tänker att men nu måste jag maxa varje pass, och då blir det väldigt slitsamt. Men bara gå upp och få känna på någonting tungt innan man går och gör sin sina repetitioner på lägre vikt.
Det är också väldigt härligt, precis där som du säger, att om man går upp och gör ett tyngre lyft så känns ju vikten, det är ju så här mentalt. Om du sen går ner och gör dina tvåor eller treor som du kanske ska göra på den vikten du ska vara, så kommer det också kännas lättare än om du bara jobbar upp och är på den vikten hela tiden. För den där lite tyngre ettan kommer göra att du känner så här, åh, jag fick ta av vikt.
Mm. Gud,
ja. Det är en väldigt här, det är ett väldigt härligt sätt att träna. Jag vet att mycket av när jag körde som mest då inför tävling och sånt, så gjorde jag väldigt ofta så att jag var uppe på tyngre vikter och gjorde något lyft. Och sen går man ner och gör liksom den större delen av arbetssätten då på en lägre vikt, just för att få känna så där mentalt att man faktiskt plockar av vikt.
Mm.
Så det är härligt. Så vidare, mer tunga ettor åt folket. Ja, och sen ta av vikt.
Ja, för att lura kroppen. Johanna, jag har hört att du håller på och bänkar en hel del nu för tiden. Men
bänkar en hel del?
Men jag undrar, så här, är inte du lite för gammal för att bänka?
Ja, det kan man faktiskt kolla, fråga sig.
Jag har kollat på tv och där verkar de inte hålla på och bänka i studion.
Nej, det går ju lite. Alltså jag har ju haft lite så här, fick ju lite panik hemma. Det har ju varit lite så här på Nyhetsmorgon och typ av så här reportage gällande så här ålderskategoriserad träning och sånt där, får jag lite så här panik på. För det första så är det så här att ha en så här stor och liksom ålderskategoriserad träning på det sättet, det tycker jag är helt galet, för det första så är träning så himla individuellt. Och sen blir det också så här, jag vet inte, det känns som att det är så här noll, liksom, det finns liksom ingen tyngd i det som sägs heller. Mm. Och att det blir så himla fel. Och speciellt nu när vi ser att kanske så här aktiviteten, vi har ju inte ett problem att folk övertränar i vårt land heller. Så att stå och säga så att man ska lugna ner sig i vissa åldrar och ställa mindre krav och så vidare, jag kan bara bli så här, men herregud, det går inte att göra så. Det går inte att säga att så här, mellan 30 och 40 så ska du inte fokusera på att sätta nya rekord, utan då handlar det om att underhålla. Alltså det blir så himla knasigt. Jag kan absolut köpa att livspusslet kommer ha avgörande roll i din träning, och det gäller ju alla åldrar, alla kategorier människor. Alltså så är det ju. Men det är ju också så här, det är ju inget som är kategoriserat för en viss ålder. Det ser ju jätteolika ut. Så jag kan tycka att det blir lite så här nedvärderande mot träningen, och alltså det blir också så här, mät din benstyrka genom att ställa dig upp och sätta dig ner på en stol. Alltså så här, ja, okej, nej, men det är så här 80 plus, absolut. Mm. Det är så här jättenyttigt att du ska kunna sätta dig och ställa dig på en stol. Men när man pratar om det så här och visar så här, om du är 20 plus ska du kunna göra det så här många gånger. Det finns ju ingen relevans i benstyrka att sätta sig och ställa sig och sätta sig på en stol liksom. Nej, men du vet, och jag bara kände så här, nej men okej, så du är det liksom, för mig är det ju ut, för jag börjar ju snart passera 40 liksom. Det här är ju helt kört. Och så bara tänker jag på så många kvinnor som vi träffar som är liksom i den åldersspannet och som bara är starkare än någonsin nu. Och som kanske också så här, en sak som jag upplever också, så här, det här låter ju också så här klyschigt, men så kommer med åldern, och det här, jag hatar när folk säger så här, men det är ju någonstans kanske också en insikt i så här, vad är viktigt? Alltså vad vill jag prioritera? Jag vill prioritera mig själv, och då blir det också så här, alltså på riktigt, springa runt soffan när barnen leker. Är det något man behöver i den här åldern, när kanske barnen är så här hemma mer, och alltså det tar ju också massor med energi med barn som kan vara underbara men som också kan vara helt galna. Mm. Det är ju att få gå iväg, inte att springa runt soffan liksom, utan att få komma iväg och vara själv och få ta i och bara känna att man är så jäkla grym. Så jag bara, hela den här grejen blir ju så här nej på att springa runt soffan när barnen leker typ.
Mm.
Fan, inte. Men det tycker jag inte är okej.
Nej, men man ser ju så här, de har ju goda intentioner när man kollar på de här klippen. De försöker göra det lite så här lättsamt och lekfullt, men resultatet blir motsatt i att de på något sätt liksom ökar på folks åldersnoja. Folk så här börjar gå emot 30-40 och tänker så här, oj, ja, men nu börjar jag bli lite gammal, vilket såklart inte är sant, man är mitt i livet. Men när folk säger att just sätta sig upp från en stol är ett bra mätvärde. Och att man liksom inte... Jag förstår inte hur man kan säga att man ska underhålla styrka när man är så pass ung.
Nej, det är det jag inte förstår heller. Och det är det här som blir så fel när man står och talar till det svenska folket. Mm. Alltså, sen är det ju så här, ja, det finns massor med saker där i just det här med ens tid, men det är ju inte relevant för en ålderskategori. Det handlar ju om varje individ. Hur mycket tid har du? Hur ser mitt liv ut? Vad kan jag göra just nu? Det är klart att jag inte säger att så här, en människa som inte har ett liv som tillåter en liksom, att maxa på gymmet behöver göra det. Men sen kan jag också se så här, många gånger så handlar det ju om att personer i fråga också behöver få support hemifrån, för att man har en också så här skev bild av ens tid, alltså vems tid som är mest värdefull i ett förhållande. Det är ju sånt som jag kan lacka skitmycket på när det gäller, och då pratar jag främst män och kvinnor i förhållande, att just så här, att det finns en snedbalans i hur mycket tid och vems tid som är mest värdefull. Alltså sådana saker kan jag säga. Det finns så mycket annat i det här som man kan liksom, som är så mycket större än att säga så här, om du är mellan 30 och 40 behöver du underhålla, för då har man ofta stressigt livet. Så nej, stopp på det där. Alltså fan, bänka och sätt pers om det passar dig liksom. Nej, det är inga jävla spring runt soffan. Men så jag fortsatte ändå att bänka och underhöll där. Jag är ju dock just nu i ett sånt skede där jag inte just nu strävar mot nya PB. Och det handlar ju om att min motivation också. Att jag är så här, jag har svårt att motivera mig när det inte finns en tävling kanske i just nu så här satt som jag ska göra och så vidare. Det är ju min problematik i min målsättning, att jag har svårt att bara göra liksom för att. Och att det har varit så här lite med gym och tillgänglighet och så vidare. Men jag känner nu i min approach nu är att så här, gå till gymmet när det funkar. Nu både ishallsgymmet öppet, man får boka tid på gymmet så man kan vara där. Nu kör jag, och just nu kör jag bara det som är kul och det som känns bra. Och så får det vara så ett tag. För nu handlar det för mig att sätta rutiner i att komma iväg och ta mig tid att gå iväg. Jag har tiden, det är inte det. Jag måste bara ta mig den och se till att det blir skapa en rutin igen, precis som förut. Så det kör jag på liksom. Men som sagt, inget jäkla ålderstramsande. Det får vara nog med det. Du har ändå några år kvar på dig att sätta PV.
Vad skönt för mig. Jag kan ändå lyfta tungt. Ja, synd för dig.
Ja, men det är härligt. Det är roligt. Njut av att vara ung då och kunna sätta PV. Men du, vad heter det, från det ena till det andra?
Ja.
Jag har hört ryktes om att liksom, du har erfarat, kan det vara så, ragg på gymmet.
Ja, men det har väl... så här, förra veckan så var jag och Klara på gymmet och vi snackade lite gott och kom in på en fantastiskt dålig, eller nu ska jag inte säga så, en fantastiskt intressant hemsida som heter T-Nation. Och på T-Nation så finns det många roliga artiklar, först och främst om hur man ska bli stor och grov, och kanske lite överdrivet mycket artiklar om testosteron boosters. Men det finns i alla fall en artikel som handlar om hur man ska ragga på gymmet, och det är en ganska rolig artikel där man förklarar för män hur man inte ska vara obehagliga mot kvinnor. Men det fick mig att börja tänka lite på hur man kan ragga på gymmet. För jag har ju väldigt länge varit singel. Nu är jag inte det. Halleluja. Men jag har egentligen verkligen, alltså jag har uppskattat gymmet som träffpunkt eller som mötesplats. För att om vi tänker på hur gymmet är, så är det relativt, alltså jag tycker det är lite sexig stämning. Kan du hålla med om det?
Ja.
Ja, men det är så här, det är lite avklätt. Det är lite svettigt. Folk stönar. Det är liksom...
Ja, men det här har ju med att göra kanske en viss typ av kategori människor som tycker att det är härligt. Det är ju kanske inte så att gemene person tycker det. Varken liksom vilket kön vi än pratar om. Så det är nog ganska individuellt. Jag kan tycka att det är lite härligt när det förligger magnesium och sådär. Sen kan jag tycka att det är lite ohärligt med osköna snubbar. Ja,
ja.
Det finns det ju gott om. Men absolut att det finns lite så härlig stämning, absolut. Det kan jag hålla med om.
Och grejen är att jag förespråkar verkligen inte att man ska gå runt och liksom stirra ut folk och bete sig allmänt obehagligt. Men i och med att vi lever i en jättekonstig tid där dejtingmarknaden inte är som den en gång var, så tycker jag ändå att man ska utnyttja faktumet att det finns jättemycket härligt att kolla på ett gym.
Okay, jag hade ju trott här att jag skulle få massor med härliga knäppa raggningsgrejer som du har varit med om. Och så bara så är liksom approachen här att njut lite mer av gymmiljö. Ja, men det är lite det som är ett problem nu. Många är ju själva på sitt gym nu, så de har ju typ sig själva och, eller liksom att man tränar när det inte är så mycket folk just av anledningen just nu. Men det här var ändå en härlig liksom energi i det här att fan, kolla lite, spana lite på det du kan spana på.
Ja, om på du ett nu känner att du har sätt.
Så spana klart. På ett respektfullt sätt, det är fint. Det var fint sagt tycker jag ändå. Alltså, nu pratar vi då alltså folk som är då själva som kanske inte har möjlighet via dejtingsajter just nu att så här träffa lika mycket folk. Är du ändå på gymmet, spana lite på liksom, lite diskret.
Ja, men lite skönt ändå. Gluttande.
Men
jag har ju såklart tips också. Eller rättare sagt saker jag har upplevt. Och det är... Jag tycker det är klockrent. Det är ju att gå fram och fråga om magnesium. Det här har hänt mig flera gånger. Och då, jag kan inte säga att alla gånger har varit ragg. För jag har ju självklart också gått fram och frågat om magnesium när jag har glömt. Men i vissa fall så känner med min sociala kompetens så kan man ju känna av att det här är en skön ingång, liksom ingång till att snacka. För att... Det som är så bra är ju också att man alla delar någonting på gymmet. Alla delar träningen. Oavsett om det är liksom styrkelyft eller att man står på löpband. Alla har kommit till gymmet för att röra på sig på något sätt. Så att där kan man också snabbt börja sätta igång och snacka. Jag har glömt magnesium. Jag ska köra lite tunga marklyft. Hur tränar du? Och så kan man liksom spinna vidare på det där snacket. Nej, men jag minns en gång när jag, det var för länge sedan, då tänkte jag att jag skulle prova på det här. Jag såg någon som var lite snygg och jag hade glömt min magnesium. Så då gick jag fram till honom och sa, tja, liksom, kan jag ta lite magnesium av dig? Och så kollade han på mig liksom upp och ner och sa ganska dräpande att ja, men då får du fan gå och tvätta händerna.
Nej. Och det här var alltså under pandemin.
Nej, det här var innan. Det här var långt innan och jag kände väl lite söt och härlig. Jag trodde jag hade skapat en skön stämning. Och man kan ju säga att den stämningen. Nej, han kände inte likadant. Och då fick det vara så. Så att det är ju inte...
Alltså han tänkte att du skulle liksom ner och gröta i hans magnesium. Då ville han att du skulle tvätta händerna först.
Då ville han ha rena händer som talade på magnesiumet.
Ja, men det tycker jag ändå var, det var lite så här omvänd känsla där ju.
Ja, lite omvänd känsla. Så det är ju inte en taktik som funkar alla gånger. Men...
Nej, men det är alltså en bra... Så ett tips är alltså då även både till liksom alla som vill känna att man vill ta kontakt på gymmet istället för att liksom gå fram och tänka att man då ska ge någon typ av kommentar på något lyft eller något, så är fråga efter magnesium är ditt tips nummer ett alltså.
Ja, fråga magnesium, fråga passning. Det är ju också smickrande på något sätt. Alla, eller många tror jag gillar att få känna sig... liksom delaktiga på gymmet.
Ah, man frågar så här, kan du passa mig liksom?
Ja, kan du passa mig eller kan du filma? För att det är ändå liksom underförstått att så här, men jag litar på dig. Du ser ut som en person som kan.
Det är fint ju.
Ja, men visst.
Så tänk här, så kommer någon och frågar så här, kan du passa mig? Och så blir man ju helt nervös kanske då om man inte har passat någon. Det är bänk och så vidare.
Men det är lite,
men det blir
lite power move nästan. Ja. Att sätta den andra i en ansvarsställning.
Men har du någon gång varit med om något så här riktigt så här som man bara vill så här, åh herregud lilla du, gå bort till din plats igen. Någon sån raggning.
Alltså grejen är att jag har varit ganska skonad. När det kommer
det
till
som våga gå fram till dig Lydia för du ser så jävla hård ut.
Ja, men jag har jobbat på det, den minen länge.
De bara, herregud, henne vågar inte gå fram till. Vill hon inte så kommer hon dra en höger liksom.
Men det är väl,
vad sa du?
I mitt marklyft snett. du kan vara snö. Nej, men folk har varit
snälla. Det är för övrigt en sjukt bra, det är en sjukt bra kommentar ju. Om någon säger någonting. Tycker du att mitt marklyft är snett? Du kan vara snö.
Ja, det är
underbart.
Ja, men det kan väl också vara ett tips ifall någon raggar på det klassiska snubbviset för att och kommer
och korrigerar. Ja, det här med åsikter.
Ja, berättar att ja, du kanske inte ska marklyfta eller böja så där. Har du testat att göra det här? Har du testat att hålla käften?
Det är en bra. Ja, men det där är lite bra. Det är så, det där får folk ta med sig nu. Har du testat att hålla käften? Det är ett bra svar. Oftast upplever jag med många som skriver så här, det kommer ju ibland så här i community så här, trådar i så här, fasen, det här hände mig idag på gymmet, och vi ska ju liksom, det är ju verkligen så. Man får tänka också att så här, det där är också en arena som du är väldigt trygg i att vara på, och du har en väldigt så här, trygghet i dina lyft, i det du gör. Men för många är det ju inte så, och framförallt då kvinnor, att man kanske är ny eller, och då när någon snubbe säger någonting så känner man så här, shit, oh, okej, okay, men han vet säkert bättre. Men jag ska säga att många, så det pratar vi om ofta när vi hade, nu har vi inte det just nu för att det är så här, men förut när vi hade workshop också, att just det här att många som vi träffar har ju superfin teknik och förmodligen bättre teknik än den här snubben. Men att man vågar liksom inte, man är inte så trygg i det så man vågar inte säga någonting. Men just det här att säga, att våga säga någonting tillbaka, det är faktiskt väldigt... väldigt skönt att få göra det. Oftast kommer man ju på efter vad man skulle ha sagt. Mm. Man har så här några intränade repliker som man bara kan få säga för att få lite så här, du ska inte komma här och hålla på. Mm. Men om man då får frågan om magnesium, då kan man ju tänka så här, ah, men fan, så det här kanske är en trevlig person ändå.
Ja.
Ja, men det är härligt. Ja, men ja, det är bra. Då har vi ändå fått lite så här skön pepp här på gymmet. Så här. Vill du ragga på gymmet om du behöver just nu i de här tiderna, så fråga efter magnesium. Men tvätta händerna först så vi inte får någon spridning här.
Bra att du la in den.
Det bästa är ju flytande då, som man liksom tar i handen så man inte ska hålla på ner och gojsa i själva kuberna och sådär.
Ja, bra ja. Kommentar.
Mm. Ja, vi måste ändå hålla lite så här hälsoaspekt nu. Det är ändå viktigt. Fan, nu är det ju ändå inne i en tredje våg, så vi måste ändå fortsätta och skärpa oss så att vi blir av med det här någon gång. Men du, det var ju inte så att vi bara skulle prata om ragg på gymmet, även om jag tycker att det är ett sjukt härligt ämne att få också lite så här skön känsla i, som det är just nu, och bara få prata om något som inte är så kanske just nu hett på grund av att folk knappt tränar på gymmet. Men ändå, det är befriande på något sätt att prata om andra saker. Men vi har ju faktiskt kikat på en forskning, och den känns ju väldigt relevant just nu eftersom vi är i en pandemi, och det är en ny forskning om träning under pandemi. Och jag tänkte att jag bara ska läsa vad det är för något, och så tänkte jag att vi kan gå igenom den lite och prata om våra reflektioner kring det. Och det är då ett slumpmässigt urval på 2000 personer i åldrarna 18-79 år från Novus Sverigepanel som bjöds in att besvara enkäten, och det var faktiskt 1035 personer som deltog, och den genomfördes i december 2020. Och det som man då kollade är egentligen den fysiska aktiviteten nu under pandemin, alltså hur har den sett ut, det kan man säga. Och det som man kan se i studien är att personer med högre nivå av fysisk aktivitet säger sig vara mycket nöjda med livet just nu, och då omvänt att personer med lägre nivåer av fysisk aktivitet inte är så nöjda med livet. Man såg också att 22% fler män än kvinnor menar att det mår bättre idag än för ett år sedan, samtidigt som 24% säger att det mår sämre än för ett år sedan, alltså nu efter pandemin, och där är kvinnor överrepresenterade. Så den blir ändå lite relevant att prata kring. Så jag tänkte att vi går igenom egentligen punkt för punkt. Det var några liksom övergripande då delar i den här. Och om man tittar då på de fyra viktigaste iakttagelserna, så är punkt nummer ett: omfattningen av fysisk aktivitet har minskat. Under coronapandemin har tiden som svensken avsätter för måttlig ansträngande aktivitet, alltså när man blir andfådd, minskat med 100 minuter per vecka. Och tiden för mycket ansträngande aktivitet, som till exempel löpning, den har då minskat i genomsnitt med en halvtimme per vecka. Och andelen personer som inte rör sig alls har ökat. Under en vecka utför 4 av 10 svenskar ingen måttlig ansträngande fysisk aktivitet. Och det kan jämföras med 3 av 10 före pandemin. Nära hälften utför ingen mycket ansträngande fysisk aktivitet jämfört med en tredjedel före pandemin. Och att stillasittandet har ökat med 40 minuter per dag. Mm. Så alltså med det här kan man ju då se att det är den fysiska aktiviteten har minskat under pandemin, vilket är ju så här väldigt sorgligt att läsa. Mm. Men och jag tänker att så här, det är ju en intressant om man ser till sig själv, så kan jag ju se, för mig till exempel, så är en stor del som jag tänker kan vara kopplat till det här också är ju att jag till exempel hade ju ett aktivt jobb tidigare där jag var på gymmet minst tre dagar i veckan, där jag kanske cyklade eller gick stora delar av liksom själva resan eller min tid till jobbet eller från jobbet. Och den typen av aktivitet har ju nollats, vilket innebär att för att komma upp i den aktiviteten behöver jag ju göra det här hemma. Alltså att det vill säga jag måste aktivt bestämma så här, nu ska jag gå ut och gå en timme, istället för att förut fick jag 1,5 timme automatiskt av att jag gick till och från Gullmarsplan till exempel när jag skulle jobba. Och jag gick på jobbet i typ 5 timmar och jag bar vikter och så vidare. Mm. Så även om inte alla människor jobbar på ett gym, så kan jag tänka att många har ju ändå du ska ändå ta dig till och från ett jobb. Mm. Och den tiden kanske blir, det kan ju, skulle ju kunna förklara lite också, en del av det här såklart.
Ja, men också att man rör sig runt på kontoret. Man kanske sticker ut för att köpa mat eller ska sticka iväg på ett möte som är i närheten, och så promenerar man dit och tar sig tillbaka. Sen så tar man sig hem och vips så har man samlat in en hel del minuter. Men, och jag tänker ofta själv på det, att när jag har en dag full av, jag menar, att jag ska till gymmet, jag ska till jobbet, jag ska träffa en kompis, då märker jag tänker ju inte själv på aktiviteten, men jag samlar in en hel del steg till exempel. Men om jag är ledig, och då blir det ju verkligen liksom aktivt val för mig att gå ut och promenera lite planlöst, och det tar väldigt mycket mer ansträngning än vad det gör när det bara,
ja, det kan jag hålla med.
När man är på språng, när man har liksom plats A till B, när man har ett aktivt mål med varför man rör sig.
Ja, och just det där som du säger, att det här att planera in att man ska gå ut och gå. Min uppfattning är också att det är så lätt att skjuta på det och tänka så här, men jag gör det på lunchen och så blir det något möte som drar över, eller man tar lunchen lite snabbt och så tänker man att man ska effektivisera sin tid. Och det är något som jag tycker att man märker när man pratar med, det här är ju bara liksom egen uppfattning, men är ändå i kontakt med ganska många människor via de tjänster som vi har på styrkebyrån. Men just det här att det är lätt att skjuta upp och tänka jag gör det sen. Och sen det där sen blir det inte riktigt. För att man har inte riktigt skapat nya rutiner för det. Liksom den vardag man har. Och just det här med rutiner och att man lite väntar sig att så här, motivationen ska dyka på. Att den kommer man vakna med en dag. Och det sker ju inte. Så just det här att skapa nya rutiner kring sin aktivitet. Jag märkte det nu bara den här veckan, så har jag har ändå brottats lite med det här att när är det min bästa tid på dygnet typ att gå ut och gå till exempel, eller att röra mig. Det som jag gjorde automatiskt förut, som jag idag måste planera in för att den blir inte automatiserad. Och har tänkt hela tiden att lunchen är ett så här perfekt tillfälle att gå ut och få ett avbrott på dagen och så vidare. Det säger jag ju till många av mina kunder. Men så har jag insett också att så här, varför blir det inte av? Och då har jag testat nu att göra det direkt på morgonen när jag ändå har klätt på mig och gått och lämnat barn. Och så har jag dessutom då fått sällskap av en granne här i området. också har insett så här, men det här är ju optimalt för min motivation. Jag klär på mig, jag kommer iväg, jag är redan igång. Det blir ju lite som ett så här, jag ska ändå till jobbet. Mm. För det som sker annars, om jag sen börjar sätta mig och jobba, är ju att det är ju bara att jag segar på morgonen. Så oftast så kommer jag igång med jobbet samtidigt, även om jag har varit ute en timme och gått, än om jag har varit hemma en timme. För då går jag runt och man gör något, lite små grejer och man fixar lite, man tar en extra kopp kaffe och så vidare. Så att just det här att hitta sin tid på dygnet för att skapa förutsättningen för den här aktiviteten som inte blir per automatik för att man inte då lämnar hemmet på samma sätt.
Mm. Det där tycker jag är ett jätteviktigt inspel, för det här är också så här anekdotiskt, men jag upplever ju att många är ganska trötta efter en hel dags arbete, och då blir det svårare att faktiskt sticka ut och promenera eller få hemmaträningen gjord. Men att om det första man gör, och såklart väldigt individuellt, men om det första man gör är att gå ut och promenera, köra ett kortare träningspass hemma eller utomhus till och med, då har det liksom blivit gjort. Och då behöver man inte gå runt och tänka på det där. Alltså, då behöver det inte vara som ett mål liksom framför en. Alltså, jag ska komma ut eller jag ska träna. Och sen vet man ju också att hälsan och måendet och hur man upplever sina energinivåer, de påverkas ju positivt av fysisk aktivitet.
Yes. Så
att i alla fall testa på och se vad händer om jag sticker ut och promenerar. Jag går upp 20 minuter tidigare om det är möjligt och promenerar. Försöker få in det och sen kan man analysera och se hur det funkar för en.
Mm. Och just det här att lite som när det gäller just den aktivitet som man vill ha under en vecka när man sätter sina egna mål. Att det är lätt också att man hamnar i det här. Man sätter lite för höga mål, det vill säga jag tänker att jag ska gå ut så här många gånger, jag ska göra så här många pass, och sen så blir det inte så. Och då börjar man hamnar man i det här att ja, men nu kommer jag ändå inte klara veckans mål, så jag börjar nästa vecka istället. Det är jättevanligt. Mm. Och så istället för att tänka att allting går tankas in på aktivitetskontot, så tänker man att så här, om jag inte ändå gör det jag har bestämt, då kan jag lika gärna börja nästa vecka. Och det är en sån här sak som vi möter jätteofta i, just det här med varför man inte lyckas med sin målsättning. Och där är ju verkligen vårat tips och hur vi jobbar i våran team friskvårdstjänst, att hela tiden så här, börja från dina förutsättningar. Har du ingen aktivitet idag, alltså går du inte ut och går en promenad till exempel och har någon träning idag, ja men då börjar du nära ditt dagsläge. Det vill säga, det kanske handlar om att du ska försöka komma ut en kvart varje dag bara. Eller att du ska ha 20 minuters promenad 2 gånger i veckan. Och det kan ju låta så här, ja men hur mycket är det då? Men det handlar om är att skapa rutiner kring de här 20 minuters promenaderna för att sen kunna addera en 20 minuters promenad. För att sen kunna addera 10 minuter till varje promenad och så vidare. Alltså det vill säga skapa rutiner. Och de rutinerna kommer att ge dig motivationen. För det kommer också bli någonting som du känner att det blir en skillnad. Men om du hela tiden misslyckas så kommer du inte känna den där känslan i att så här, vad är meningen med det här? För det blir en negativ spiral och du kommer välja bort det automatiskt för att du tänker liksom, det spelar ingen roll, jag klarar det ändå inte det. Mm. Så just det här att hitta en nivå utifrån dagsläge är superviktigt för att skapa motivationen. Så rutiner, rutiner, rutiner.
Mm. Men kan vi prata lite om WHO:s nya rekommendationer? För jag tänker,
det var ju... Ja, precis. Vi hade ju ett avsnitt 298 om det. Och jag håller med, det är lite kopplat till just den här känslan att man känner att om man inte gör någonting så finns det ingen mening med att göra något. Eller liksom man tänker att om jag missar det så spelar det ändå ingen roll.
Mm. Men just det här att man nu har i princip dubblats rekommendationen, alltså durationen av träning per vecka. Och då blir det så himla lätt, tror jag, att kolla liksom svart och vitt. Okej, 150 minuter till 300 minuter i veckan träning, shit. Just nu ligger jag kanske på liksom 20 minuter i veckan. Och så tänker man att man behöver hoppa upp på den högsta nivån på en gång. När jag tror att man måste se på de här rekommendationerna som liksom ett mål. Precis som man kanske inte går in på gymmet och tänker att ja, men nu ska jag böja 100 kilo i knäböj. Annars lyckas jag inte. Att man snarare sätter, men nu klarar jag av att böja stången. Skitbra, men nästa månad vill jag kunna böja 30 kilo. Alltså att man jobbar sig upp likt en trappa. Men när man kollar på de här målen och också kollar på hur de har skärpt till målen mitt i liksom en pandemi, så blir det så himla... Det blir ju deppigt.
Ja, det blir ett litet hårt slag att man tänker att så här, ja, det där kan jag ändå inte göra.
Nej. Och då undrar man lite varför man... Alltså, såklart jag förstår varför man sätter sådana mål, men man undrar, vad är syftet med att de har skärpt just nu, om man också ser att de flesta inte når upp till de här målen? Varför ska vi göra det ytterligare svårare?
Ja, och vad är det? Jag tänker också så här, det man vill är ju så här, hur kan vi skapa förutsättningar? Vad finns det att göra för att folk istället ska nå upp till de målen vi har? Men sen kan jag tänka att så här, det här är en organisation som behöver sitta, och de ser att så här, människor mår sämre och sämre, vi rör oss mindre och mindre, och så är det någon så här slags så här nödbromslösning att så här, vi ökar upp det och så försöker vi få människor att förstå att om de gör det mer så kommer det bli bättre. Men det är hela tiden, det handlar ju om det här att vart står jag idag, och jag kan inte eftersträva att nå direkt dit, och jag kan välja, men däremot kan jag ju välja vad som är min, alltså någonstans ställa sig så här frågan, varför ska jag göra det här, och vad är mitt mål? Har jag något mål? Ja, men de flesta, allra flesta människor, även om det handlar om att lyfta tungt eller vad träningen än ska ge, så i grund och botten när man liksom frågar varför tillräckligt många gånger för en person, så hamnar man ju oftast i att det faktiskt är att må bra. Det kan låta så här klyschigt, så här, men jag vill bli stark. Jo, men varför vill du vara stark? Ja, men jag vill, i min vardag så vill jag känna att jag är så här, har power i när jag ska sitta i jobbmöten och när jag leker med mina barn eller när jag är ute med min sambo i trädgården. Jag vet inte, det kan vara vad som helst. Alltså just det här att någonstans så hamnar man till slut i att så här, ja, men det är ju för att må bra i den, liksom, i det jag lever i, den relation eller i liksom den konstellation eller vad det nu som mitt liv är och kretsar kring. Så, och det är väl det som jag kan tycka med det här, att så här, man kan förstå och se det som att så här, ja, det finns rekommendationer och det finns riktlinjer, men utgå ifrån där du är och se vad du vill ha för att må bra i ditt liv. Sen så behöver vi ha fysisk aktivitet, men det vet alla. Alltså det är ingen som, alla människor vet att fysisk aktivitet är bra. Det finns en nytta i att äta grönsaker och få i sig bra grejer liksom. Men just att så här, någonstans, så här, vart i det här är jag och vart kan jag börja? Det blir mer relevant än att se så här, ja, 300 minuter fysisk aktivitet liksom.
Nej, men någonting jag märker när jag jobbar med människor, det är att, eller som du säger, så vill de flesta som sätter igång med träningen må bättre. De vill må bra, de vill känna sig starka. Sen så finns det ju vissa, och jag förstår varför, men jag kan tycka att det är destruktivt, så är det vissa som jobbar mycket med att straffa sig själva för att de inte lyckas. Eller rättare sagt, att de just har en väldigt negativ, ett negativt synsätt på sig själva och på den träningen som inte blir gjord. Och det känns ju också som att det tar bort från målsättningen att må bra. För att man mår kanske inte alltid jättebra om man går runt och snackar skit om sig själv och sina egna prestationer. Och delvis så är ju det alltså, det är ju en drivkraft även det. Men att kunna försöka, som du säger, liksom hitta en träningsform som är hållbar men som också känns meningsfull. Nej, men där är det ju lite kanske det vi snackade om i början av podden, om den här åldersträningen, att man mellan 30 och 40 bara ska liksom, ja, men upprätthålla den styrkan man redan har, att det kanske inte känns så himla meningsfullt. Men för många känns det mer meningsfullt att få jobba med lite tyngre vikter, att få känna att man har, som ni säger, power. Och det genererar ju rörelse i sig.
Ja, och sen så tror jag att just det här, det negativa och det destruktiva i många som är jättevanligt och som också var en stor del av liksom i våran idé eller tanke med träning och vad det ska ge, att det just ska vara något positivt och att man ska liksom se sig själv lyckas istället för att misslyckas hela tiden. Och det är ju väldigt ofta, och det här är också rent liksom erfarenhetsmässigt, kopplat till att målsättningen inte stämmer överens med det man gör. Att man gör saker som man egentligen inte tycker är kanske antingen kul eller som inte riktigt går i linje med sin egna målsättning. Så just det här att ha målsättning relaterad till det som man faktiskt mår bra av är ju väldigt kopplat till det. Men det jag tänkte vi ska gå vidare till, nu har vi pratat om den första punkten som blev mycket snack, men det är ändå härligt för det är ju, många känner ju igen sig i det här, men just, och det var ju då att omfattningen av fysisk aktivitet har minskat, men punkt nummer två i det här är ju att sättet att vara fysiskt aktiv har förändrats. Det man har sett då är ju att av 33% av svenskarna så är tiden på gym, i ett lag eller liksom i en rehabiliteringsverksamhet väldigt mycket mindre idag än jämfört med före pandemin. Vilket är ju helt logiskt såklart, eftersom att dels så har ju många färre människor går till gymmet. Gymmen har andra restriktioner, vissa har haft stängda gym. Lagidrotten för många äldre, alltså det är ju olika för olika kommuner, men har ju varit helt nedstängd. Och så att jag menar, det är ju inte, det säger sig ju lite kanske själv. Däremot så tycker jag att en intressant del i det här är att det finns skillnader mellan män och kvinnor, och att kvinnor i alla åldrar har minskat träningen i organiserad form väldigt mycket eller mycket, medans yngre män ägnar sig däremot mer, alltså väldigt mycket mer eller mycket mer åt organiserad träning. Och det tycker jag är lite så här, det är en intressant aspekt. Det kan man ju tolka på olika sätt. Men för jag tänker att så här, den organiserade träningen, där går det inte att göra så mycket åt. Har du tränat i ett lag till exempel, så har du kanske inte då inte fått haft in. För jag vet, som fotbollen till exempel har ju varit så här, nej men där får inte de äldre träna. Hockeyn har varit likadant och i många andra sporter också. Så där kan det ju vara, men att det är skillnad där tycker jag är spännande. Och där kan man ju fråga sig då om det är så att kvinnor i större grad har tolkat eller tagit hårdare på rekommendationerna. Alltså att man kanske typ har valt att inte gå till gymmet fast man haft möjlighet. Eller vad det är som gör att det är sån skillnad däremellan. Det som jag reagerade på är ju just att så här, varför har kvinnor minskat sin träning på gym och i lag och liksom den organiserade träningen, och män har ökat det. Alltså vad är det som har gjort att kvinnor väljer att inte göra det medan män har valt att göra det i större utsträckning? Det är mer alltså, det är en intressant tolkning till, eller liksom intressant iakttagelse tycker jag.
Ja, och det känns ju inte som att det skulle vara överraskande att det finns fler yngre män som tar lite lätt på rekommendationerna. Och då pratar jag ju mest utifrån liksom hur jag ser att stämningen är på mitt gym där jag tränar. Just att det är väldigt många yngre, det är ju ibland bara yngre män, alltså åldern 15 till 25, som är på gymmet, och kanske en, två kvinnor. Så jag skulle ju inte bli överraskad om de olika könen tolkar och använder sig av rekommendationerna på olika sätt.
För det har jag också märkt de få gånger jag har varit på gymmet, att det är ju en yngre. Också just det här att skolor och så har ju haft distansundervisning, vilket har också kanske skapat mer tidsutrymme att faktiskt träna dagtid och så vidare. För då de som kategoriseras som yngre män. Och under den här punkten så har även promenerandet har inte minskat, och för 11% har träning på egen hand, till exempel hemmaträning, ökat väldigt mycket under pandemin. Och det är ju, där kan vi ju verkligen se i våran team friskvårdstjänst att det är ju väldigt många som tränar hemma. Och just det här att få tag på träningsredskap för hemmabruk. Alltså generellt liksom allt som går av hemma. Det kan ju vara allt från skivstänger till liksom ställningar och så. Men just att det har ju varit ganska svårt att få tag på, skulle jag säga. Det är många som är så här, det går inte att köpa en tung kettlebells liksom. Nu har det väl kanske börjat komma i kapp lite igen, men där har det ju verkligen synts att folk har ju gått bananas på sitt hemma, lilla hemmagym.
Ja, men jag
det är härligt.
Det är jättehärligt. Jag hade en kvinna som jag tränade ett tag. Och hon berättade för mig just att hon hade ju kollat upp allt. Hon hade kollat upp lagerstatus, kontaktat Lagerhaus eller Bauhaus eller vad det kan ha varit. För att se exakt när hon skulle få in de nya kettlebellsen. Och sen så liksom hade hon frigjort den dagen så att hon kunde vara där först på plats för att köpa. Det, alltså, det var ju verkligen så här typ kö till konsertmentalitet när det kommer till viss utrustning.
Ja, men det är underbart. Och där tänker jag ändå så här, det kan jag hoppas att det är också någonting som håller vid sen. Att man också kanske har skapat förutsättningar för att ha saker hemma och faktiskt tycker att det är helt fint att göra det och träna hemma. Det beror ju också såklart på vad man har haft för liksom mål innan och vad ens mål med träning och fokus i träningen har varit. Men att ha utrustning hemma så man känner att så här, det blir också ett ordentligt pass jag kan riva av. Så känns så här, att det verkligen ger mig någonting och jag får ha lite viktig, jag får ta i lite, jag känner att jag får bli trött och så vidare. Att det också kan skapa något härligt och att det också gör kanske med den tid när saker och ting drar igång och det faktiskt blir lite annorlunda igen, att, för det kommer ju ske, vi kommer ju någonstans ändå ha ett slut på det här, att just känna att så här, man har den rutinen och kanske att det kan bli en del i ens träning då också, att man ändå har utrustning och sånt hemma. Det kan ju också vara härligt om man gillar det. Sen tror jag att för många är det ju just det här som jag upplever med hemmaträning, och som många upplever det, att hela grejen med att gå iväg och träna är ju just för det mentala. Att man kanske inte har någon som pickar på och stör hemma eller något barn som springer och liksom ska vara med. Och så. Jättehärligt att barn vill vara med, absolut. Och att barn vill träna och att barn ser vuxna som tränar. Det är jag liksom helt för. Det tycker jag är jätteviktigt. För det är ju så barn, om de ser att jag tränar och vet att jag tränar, så är det ju också någonting som smittar av sig. Det märker jag på mina barn. Men ibland är det faktiskt så att det är viktiga för många människor. Och jag skulle säga, framförallt kvinnor, och det här är helt utifrån liksom egen erfarenhet i arbetet, att just att få komma iväg och få den tiden och få vara själv eller med någon som man tränar med är faktiskt lika viktigt nästan som att få lyfta. Att det är också en mental uppladdning och en mental återhämtning. Och det kan ju ibland vara svårt att få när man tränar hemma. Men det är ändå väldigt härligt att det har ökat och att det visar sig ändå att många har en aktivitet där. Ja, men nu har vi ju egentligen pratat om de tre första punkterna. Och punkt nummer 4 skulle jag säga, det är nästan lite som det binder ihop där vi började. Och den punkten handlar ju om att välmåendet hänger ihop med fysisk aktivitet. Alltså att personer med högre fysisk aktivitet säger sig vara nöjda med livet just nu och må bra. Och att det är 22% som anser sig må bättre idag än innan pandemin. Och där är det faktiskt fler män än kvinnor, ser man. Medan det är 24% som då mår sämre idag. Och där är kvinnor överrepresenterade. Och där ser man då att det är de som har mindre fysisk aktivitet som mår sämre. Vad tänker du om det här som vi har pratat om? Och just det här med aktivitet och välmående?
Jag tänker väl lite också att allting kommer att höra ihop. Alltså delvis är det ju inte så att man bara kan pinpointa en anledning till varför man mår dåligt. Och fysisk aktivitet har ju mycket ihop med välmående, det vet vi. Men det här är en pandemi. Man har en begränsad vardag. Så på vissa sätt så känner jag att det är svårt att dra slutsatser bara från den här studien. Men samtidigt... Nej, jag har lite svårt att veta exakt hur jag ska ställa mig här faktiskt. Hur tänker du?
Ja, men jag funderar just på precis det du är inne på, att det här med aktivitet hör ju ihop i alltid oftast i livet. Att liksom har man en högre aktivitet så mår man bättre. För att det finns ju också forskning som visar på att aktivitet skapar ett välmående på olika sätt. Och jag tänker att just det här som vi har varit inne på, att de förutsättningar vi har haft under det här året, så är det klart att aktiviteten påverkar. Men det som du sa, det här med begränsningen, tror jag är väldigt viktig att ha med. Och kanske också att beroende på hur vi är vana att leva, det här med att varför ser man att kvinnor mår sämre till exempel än män. Ja, men kan det vara så att kvinnor är vana med att ha mer sociala kontakter, kanske är mer behov av sociala kontakter i sin vardag annars, att man träffar kompisar, man kanske är mer att man tränar tillsammans med kompisar, vilket gör att det också försvinner. Så att det kan ju vara att så här, lite också att hur ens övriga liv ser ut med jobb och så i en pandemi. Det är ju liksom, eftersom det är så nytt, jag menar, ingen av oss har ju tidigare upplevt en pandemi. Mm. Så att liksom det är ju väl verkligen svårt att sina i. Men jag tror att ändå om man ska liksom så sammanfatta det här vi har pratat om, så är det så att vi är i en pandemi. Det är viktigt att förstå att det påverkar oss på flera plan än just aktivitet, alltså fysisk aktivitet. Jag menar, det kan vara oro för arbete, ekonomi, vad ska hända sen med sjukdom, kanske orolig för att någon nära ska bli sjuk som inte kanske kommer klara av det. Man kanske till och med har gått igenom dödsfall under den här pandemin. Alltså det är så många saker som påverkar, vilket också ökar ju såklart stressen och hos många människor, och att det såklart hänger ihop. Så jag tror att det som, om man nu ska ta den fysiska aktiviteten och hur man kan tänka den här tiden som vi ändå kommer fortsätta att leva i en pandemi, så tror jag att man måste verkligen våga se till, vart står jag idag? Vad får mig att må bra? Alltså lite det här som jag kan tycka, och som om man ser till vad vi brukar prata om, liksom tunga lyft och det här med att bli starkare hela tiden och så vidare, att nu kanske det är så för många att man måste se till vad man mår bra av och vad som är viktigt här och nu, och värdera all aktivitet positivt. Att inte tänka så här, eftersom jag ändå inte gör det här så spelar det ingen roll. Utan att nu handlar det kanske lite om att ha musik i öronen och vara ute i solen, mer än att du kanske eventuellt får till ett pass på gymmet eller ett liksom hemmaträningspass. Så att hitta det som fungerar för dig själv och som skapar motivation för dig i att röra på dig.
Det där tror jag är så viktigt. Och något jag tänker på som är lite relaterat till det här, det är vad jag brukar säga till folk som känner att de inte, liksom, de skäms över att vara i dålig form till exempel. De går upp för en backe och så är det flåsigt och jobbigt. Och då försöker jag få dem att förstå att den där backen är ju skitbra, för du kommer upp i puls och där har du fått in x antal minuter av din höga intensitetsträning. Och samma sak på något sätt också här under pandemin, att vi har begränsade möjligheter att röra på oss. Vissa vill inte gå till gym till exempel. Så då betyder ju också det delvis att förväntningarna utifrån, alltså samhällets press på att man ska vara aktiv och träna mycket, de förväntningarna är ju lägre. Så ifall man kan försöka skifta fokus, försöka ändra perspektiv lite på hur man ser på träning och göra det lilla till det stora, eller inte till det stora, det är lätt dumt, men just använda varenda lilla rörelse och se på det som en del av vardagen och som en del av träningen, så tror jag också att man mår bättre.
Ja, det tycker jag verkligen att vi tar med som en del i det här. Att värdera all typ av rörelse lika högt. Nedvärdera inte dig själv om du har varit ute och gått i 20 minuter. Utan det är lika mycket in på aktivitetskontot som någonting annat. Och börja liksom där du är idag. Är det så att du just nu inte har någon direkt fysisk aktivitet och känner själv att du inte mår så bra, så börja hitta små saker. Kanske att du kan gå en promenad med någon annan. Till exempel om man lämnar barn på morgonen, kan man ta en liten sväng direkt efter lämning om det är det man har. Eller om man ändå ska gå ut med soporna, ta en liten sväng till. Alltså det låter i det lilla, men jag tror man måste också tänka på att för alla människor är det inte heller så att det är helt, vad ska man säga, att man har den rutinen och att det kanske har försvunnit väldigt mycket för att man också tänker att man ska effektivisera sina dagar när man ändå kanske jobbar hemma och så vidare. Och man kanske som sagt jobbar hemma och inte har någon social kontakt alls. Då är det också viktigt att ta ett samtal och gå en promenad om du har möjlighet till det. Alltså hitta saker som gör att du får lite pepp i din vardag och som sagt börja där du är nu och skapa små nya rutiner som helt plötsligt sen bara kommer gå av farten. Det tror jag är superviktigt. Och sen är det så, vi ser ju ändå ljuset nu, så måste det ju vara. Det är en tredje våg just som är pågående just nu, men det innebär också att vi kommer att se ett slut när vi har vaccin på plats för fler människor. Och så vidare. Så någonstans kan vi ändå, vi har gått igenom den mörka tiden nu i november och december och januari. Nu går vi ändå mot ljusare tider. Det låter ju så lite härligt ändå, tänker jag.
Men det är ju så. Man mår bra av det, vitamin och sol.
Blommor brukar ju du säga att man mår bra av också.
Ja, fy fan. Ja, man gör ju det. Man vet också att man börjar gå ur, liksom, jag känner mig fortfarande lite som en tonåring, men att man börjar gå mot vuxenskapet när man går ut och ser liksom grönska och så blir man lite varm i själen. Men jag såg blommor häromdagen och stannade och kollade på dem och då kändes det fint.
Ja, men det är underbart. Mer blommor, mer sol, mindre pandemi. All aktivitet räknas. Njut av det du gör istället för att vara negativ till det du inte gör, tänker jag.
Ja, kolla på vackra saker. Om det är vackra människor eller vackra blommor så kommer det göra dig gott.
Och glöm inte att tvätta händerna innan du frågar om du får dela magnesium med någon på gymmet.
Mycket viktigt.
Ja. Ja, men du, fasen vad härligt. Du, vi avrundar där och sen så hörs vi igen om en vecka, tycker jag.
Det blir så bra.
Ha det så bra.
Ja, hej då.
Hej då.